fortfarande lite för långt. Nej då. Ja, men jätteroligt att få träffa er och få vara tillsammans med er här i Ursviken. Vi kommer inte att stanna så där superlänge på fikat, för att vi har nämligen administrationsmöte inne hos oss idag. Så vi ska försöka hinna vara med. Jag har ett litet pass där i ett ärende som vi jobbar med i Älska Norrland och som församlingen ska ställa sig bakom. Det är så att vi jobbar just nu för att anställa en gemensam pastor för Malå, Sorsele och Arvidsjaur. Eller en gemensam resurs. Men ingen av de här tre små församlingarna har förmåga att stå som arbetsgivare. Och därför har jag vädjat till Skellefteå att göra det. Så att vi ska prata lite grann om, kring det. Så det blir jättebra, hoppas vi. Jag har ganska nyss skaffat en sån här smartwatch-klocka. Och nu är jag så att jag tillhör de mest otekniska i det här landet. Men så jag har upptäckt 3-4 funktioner av alla 100 som kanske finns i det här. Men det är nämligen så att en del saker funkar utav sig själv utan att jag behöver göra någonting. Och då är det så att när man har suttit ett tag, då blinkar det till i den här. Och då står det så här, nu roller det dags att resa sig upp. Så att, och precis innan jag gick upp nu så blinkade det till. Så att nu är det dags att resa sig upp. Så varsågod och stå upp. Och då vill jag läsa ifrån Hebreerbrevets 6:e kapitel. Hebreerbrevets 6:e kapitel ifrån första versen där. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig dom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Varsågod och sitt. Ja, kanske du är ny här i kyrkan eller inte känner mig, så heter jag Rolle, gift med Britt-Marie som sitter här nere. Och vi har 3 vuxna barn och 5 barnbarn. Vi har jobbat som pastorspar in i Skellefteå i 14 år. Och så för 1,5 år sedan lite drygt så gick jag in i en annan tjänst som en resande tjänst för våra 80 pingstförsamlingar som finns här uppe i Norrland. Att försöka betjäna dem. Hjälpa och stötta, jobba med utvecklingsfrågor, coaching, församlingsplantering, mentorskap och så vidare. Så tar jag en del olika initiativ, och det hör du om ett här som dyker upp nu på onsdag som handlar om bibelundervisning. Och det är ju så att när jag reser runt i församlingarna så ser jag att bibelstudierna inte är så vanliga längre som det var förr. Och dessutom är det ju många församlingar som inte har pastorer. Så att det har varit behov också att få en mötesplats för tonåringar har vi skapat. Nu har det legat lite i dvala just den här terminen på grund av sjukskrivning, så heter det. Ja. Men jag hoppas kommer igång med det igen. Så att, ja, men det pysslar jag med om dagarna och veckorna. Och då är det ju en del församlingar som är med också och stöttar den här tjänsten. Och det är bland annat Ursviken då, så att jag är jätteglad för det. Så tack så jättemycket att ni vill stå bakom den här tjänsten. Jag vill stanna lite grann inför det här sista uttrycket i vers 3. Ja, så vill vi göra. Ja, så vill vi göra. Att säga ja till någonting, det är en utmaning. Jag vet inte hur många utav er som känner Egil Svartdal. Han har blivit en god vän. Han är pastor i Norge. Har varit mycket på besök i Sverige, bland annat på Lapplandsveckan några år. Han berättade om 2 tillfällen som handlade om vigslar. Klarar ni av en rolig historia här? Men det här är sant nämligen. Men det kan ju vara roligt även fast det är sant. Vid ett tillfälle i Norge då så skulle 2 stycken vigas, och det var en dag när det spöregnade något så fruktansvärt. Hur som helst i alla fall så hade det varit lite strul omkring den här vigseln. Så det hade varit på det sättet att de hade inte hunnit öva någonting. Ni som har gifter, ni vet att man brukar öva lite grann innan. Vad ska jag säga? När ska jag säga ja? Hur ska man gå? Ja, men lite såna här grejer. Och de hade inte hunnit med ha sådana där samtal. För det fanns dels en distans, liksom, ett geografiskt område emellan och sådär. Så ja, och så var det inte bättre, förstår ni, att i Norge så hade man fått en ny vigselhandbok med en ny ordning. Och den där hade precis introducerats. Så han tänkte, jag måste ju fråga det här brudparet i alla fall om de vill ha den gamla ordningen eller om de vill ha den nya ordningen. Ja, så han gjorde det. Och det här unga paret, de hade ju ingen aning om vad det var för skillnad på gammal och ny ordning. Och de hade ju aldrig gift sig förut, liksom. Det var ju premiär och sådär. Så ja, så. Men så tänkte de, ja, men nya ordningen, det är väl säkert mer anpassat för oss som är en ung generation och så här, och kanske ett bättre språk eller ja, men lite sådär. Ja, vi tar den nya, bestämde de sig för. Ja, okej. Okay. Och så kom dagen när de skulle gifta sig, och som jag sa, det spörregnade någonting så fruktansvärt. De parkerade bilen i alla fall utanför kyrkan, och så var det en grusgång så här in i kyrkan att gå. Och bruden, hon hade en tärna med sig där som höll upp liksom klänningen så att det inte släpade. Medans brudgummen, mannen, han vek upp sina byxben lite så här. De var lite längre än mina så att de, ja, men inte skulle bli smutsig i gruset medan han gick där. Ja, och så kom de in i kyrkan och så ställer de upp utanför portarna. Mendelssohn drar igång. Dörrarna öppnas och de träder in. Och då reser sig ju hela kyrkan upp och så här, och de tittar liksom, och så får ju pastorn då se att brudgummen har glömt att vika ner det där. Så han går ju liksom med sina byxor på halvstång liksom, eller så där, så han försöker att få hans uppmärksamhet. Så han pekar lite grann så här neråt. Och brudgummen, han tittar på honom, och bruden, hon är som upptagen med alla glada liksom så här, som tycker att hon är jättefin och allt det där. Men brudgummen fattar inte vad det är han menar. Så han skakar lite på huvudet så här och förstår inte. Och pastorn vet inte riktigt hur han ska göra, så men kommer han på att, men om jag viskar lite tyst. Så han viskar lite tyst så här. Dra ner byxorna. Och brudgummen, han som fattar ingenting. Han ser ut som en levande fågelholk. Så han viskar tillbaka. Va? Och, ja. Och pastorn tycker det är lite jobbigt. Men han tänker, jag får säga en gång. Dra ner byxorna. Tittar brudgummen på honom och så säger han så här. Du, jag tror att vi tar den gamla ordningen. Ja. Vet, ibland kan det ju vara på det sättet att vi får någonting, får höra någonting som vi just då inte riktigt förstår. Vi kan inte riktigt liksom ta det till oss. Och så kan det vara ibland när man sitter och lyssnar till en predikan. Eller på morgonen om du har den goda rutinen att du läser något bibelord innan du far iväg till jobb, skola eller vad det kan vara du står i. Och så läser du någonting och så tänker du, ja men det där var inte riktigt, ja. Nej, men det passade inte in som just nu. Eller vad var det för tanke? Eller den där predikan, den var säkert jättebra till någon annan. Men den var inte till mig just nu. Jag står inte i den situationen. Och så. Jag har en annan god vän som heter Sten Gunnar Hedin. Han är hemma hos Herren nu. Han var föreståndare för Pingst under några år. När han skulle börja sin tjänst i Pingstkyrkan Stockholm, Philadelphia, Stockholm, Sveriges största pingstförsamling. Så hade de välkomstmöte för honom på helgen och så här. Och så börjar veckan. Och då får han ett telefonsamtal ifrån församlingens äldsta medlem. En kvinna som bor på Rostorp, deras äldreboende. Om jag minns rätt så var hon 104 år. Hon hade då i alla fall passerat 100 år. Hon ringer upp Sten Gunnar och säger: jag skulle så jättegärna vilja träffa dig, för jag har en hälsning till dig. Men det är bråttom, säger hon. För på torsdag ska jag flytta hem till Herren. Oj, tänker Sten Gunnar, ja då har jag inte många dagar på mig. Men ni vet hur det är. Eller det vet ni inte hur det är, men för honom var det så här. Att börja som ny pastor i Philadelphia, Stockholm med 6000 medlemmar. Det är liksom så att ärendena knackar på dörren redan första dagen. Så att han hade som full huggning i början på veckan. När tisdagen kommer, då ringer tanten igen och säger så här: jag har en hälsning från Gud till dig och du måste komma nu, för nu är det ännu mer bråttom. För du förstår, på torsdag flyttar jag hem till Herren. På onsdag åker Sten Gunnar dit. Och han kommer till den här gamla tanten. Och ja, de hälsar väl på varann. De är ju inte bekanta med varann sen tidigare. De hälsar på varann. Och så säger väl Sten Gunnar: ja, du hade någonting du ville säga mig. Och ja. Och så börjar hon liksom med sin hälsning ifrån Gud. Och så säger hon så här: så säger Herren, ge Sten Gunnar mycket kärlek i sin konflikt. Och Sten Gunnar, han som studsar till och tänker, för det var allt. Jaha. Och han tänkte, vad konstigt budskap. Jag har ju ingen konflikt vad jag vet. Sånt som förstod inte riktigt det där. Ja, men det var allt i alla fall. Han åker hem. Går ett par dagar. På torsdag flyttar tanten hem till Herren. Precis som hon hade sagt. Och det var inte att hon tog bort sig, utan då var hennes dagar färdiga. Hon flyttar hem. På fredag, tror jag, så är det en av Stockholmstidningarna som skriver så nedvärderande av Philadelphia-församlingen i Stockholm och pingströrelsen. Och det är fullständigt, tycker Sten Gunnar då, orättvist och orättfärdigt och felaktigt på allt sätt. Så han skickar iväg, jag minns inte om det var någon mejl eller ett brev eller hur de kommunicerar, så skickar han iväg till den här reportern eller chefredaktören ett meddelande där han talar om vad han tyckte om det där. Ja. Och när han har skickat iväg det, postat det, kommer kvinnans ord. Ge Sten Gunnar mycket kärlek i hans konflikt. Så han söker upp tidningen. Söker upp den här journalisten, chefredaktören, den här, det var en kvinna vid det tillfället. Och ber henne om förlåtelse för sitt hårda brev. Och hon börjar gråta och säger: jag har jobbat så och så många år i tidningsbranschen och aldrig har någon sökt upp mig personligen för att be om förlåtelse. Det blev ett sånt starkt vittnesbörd för henne. Men när Sten Gunnar fick det där på morgonen, eller fick det där på dagen utav den här kvinnan, så visste han inte, vad ska jag ha det här till? Så jag vill uppmuntra dig och mig att ta några bibelord per dag. Börja dagen med något bibelord och fundera på, ja, det där hittar jag liksom inte in just i mitt liv just nu, men jag spar det. Eller när du lyssnar till en predikan så känner jag, ja, men det där var inte ett ämne just nu som är just nu inne i min situation. Men vet du, det kan vara om en timme. Det kan vara om en dag där du behöver det. Så spara på det. Gud har ett ärende till oss. Han vill säga någonting till oss. Och då har du och jag att säga ja till det. Ja, säger texten. Detta vill vi göra. Att ha en positiv inställning till att Gud vill tala in i vårt liv. Den andra historien från Norge. Det var också en vigsel. Ett ungt par skulle gifta sig. Och pastorn står där. Och de har kommit till momentet där de ska säga ja. Och han säger så här då till honom. Tager du Maria, jag minns inte vad efternamnet var nu, till din äkta hustru och lova att älska henne i nöd och lust och vara henne trogen tills döden skiljer er åt. Och där ska ju hon säga. Just det. Ja. Du vet, det är väldigt enkelt egentligen att gifta sig. Man har bara en enda uppgift. Och det är att säga ett ord med två bokstäver. Det är liksom rollen man har. Ja. Och när han har sagt det så säger han ingenting. Och han, pastorn liksom försöker säga, men du vet hur man gör. Kom igen, det är nu du ska säga ja. Nej, han säger ingenting. Han tänker, jag får ta det en gång till. Tager du Maria nu till bla 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 bla. Nej. Fortfarande. Och du vet, då hinner alla de där tankarna gå genom skallen som går genom alla oss som har vigselbehörigheten. Att när kommer det där brudparet som säger nej? Ja, det är vår största skräck, det är att vi någon gång ska uppleva det liksom. Nu är det någon som inte vill. Så han försöker igen liksom att få, du ska säga ja nu liksom. Men han gör inte det, utan vad han gör det är att han sträcker på sig. Och pastorn står där med sin handbok och så pekar han ner i handboken. Och då tittar pastorn ner i handboken och så får han se, han har sagt fel namn. Hon hette ju inte Maria, hon hette ju Karin. Maria var Karins syster. Så du vet, den här stackars kraken som skulle säga ja, han vågade inte säga ja. För han tänker, jag får syrran. Ja, det har vi ju varit med om i någon biblisk text med Jakob och Esau. Hur var det? Han fick syrran och fick jobba 7 år till sen. Så du vet, han vågade inte, jag blir gift med syrran. Och ibland så finns det olika orsaker till att vi inte vågar säga ja till det som Gud vill med våra liv. Och jag skulle kunna räkna upp nu 20 olika saker till att du och jag har orsak till att säga nej eller att tveka. Jag älskar ju att titta på ett program som heter Parlamentet på TV. Jag tycker det har blivit sämre nu med åren, måste jag säga, än vad det var förr. Är det någon som har sett Parlamentet? Ja. Och du vet, där finns det ju ett moment där man inte får säga ja, nej eller tveka. Och jag tycker det där är så jätteroligt. Och jag har kört det där på något läger som vi har haft. Man får inte säga ja, nej eller tveka. Prova det hemma och får ni se hur superenkelt det är. Det är supersvårt. Ja. Och det finns så många orsaker till att säga nej för oss när Gud vill någonting. När jag var nyfrälst och visste att liksom Gud började knacka på mitt liv, så var jag i början rädd för att säga ja till Gud. Alltså inte till att bli frälst, för det hade jag blivit. Inte till att bli döpt, för det hade jag blivit. Men att till att säga ja till Guds vilja med mitt liv. Och det var att jag, någonstans hade det smygit sig in i min tankevärld att om jag säger ja till Gud och det han vill är nästa steg för mig, då skickar han mig till Afrika. Någonstans hade det liksom hittat in. Och när det är så att jag är livrädd för ormar. Och du vet, när jag tänkte på Afrika så såg jag liksom bara ormar framför mig. Man öppnade en byrålåda och man hört någon missionär berätta att det låg ormar där. Vet. Man gick in i duschen, då låg det en orm där i hörnet. Du vet, man gick och la sig och då hörde man det prassla under sängen och tittade, ja, då låg det en orm där, vet du. Alltså det var ormar överallt med Afrika. Så vet jag var livrädd. Säger jag ja till Gud, hamnar jag i Afrika bland alla ormar. Och det är ju så att jag är fortfarande livrädd för ormar, så jag drar mig liksom för att plocka bär eller plocka svamp så här även i Sverige, va. För att det är så mycket ormar. Men ibland kan det vara lönsamt också med ormar. Jag vet inte om ni känner en man som heter Lars Laxberg. Han har varit pastor i många, många år, var rektor på våran bibelskola här. När jag var pastor i Lindesberg så kom han en sommar därför att hans fru var ifrån Lindesberg. Och som semestrade varje sommar där. Och så plockade de svamp varenda år. Eller han plockade svamp. Och så kommer han in på expeditionen en dag. Och så, tjenare Rolle. Ja men tjenare, så här. Ja. Jag ska iväg och plocka svamp. Ska du följa med? Nej, sa jag. Jag ska inte plocka några svampar. Nej. Varför inte det då? Nej, men du vet, jag har aldrig plockat svamp i hela mitt liv. Min mamma plockade aldrig en enda svamp. Jag har inte fått med mig det där. Och för det andra sa jag, det är så mycket ormar i skogen och jag är så rädd för ormar. Nej, sa han, du vet jag har plockat svamp här i de här skogarna i 30 år. Och jag har aldrig sett en orm. Alltså det är konstigt, för du vet, så fort jag kommer ut i skogen då ligger de i kö, sa jag, för att bita mig i både ben och armar. Nej, det tror jag inte på, sa han. Vi säger så här, sa Lars. Om vi ser en orm, då ska jag bjuda dig på McDonald's eller någon annan hamburgerrestaurang. Okej då, sa jag. Vi far ut då. Ja, så vi får ut. Parkerade bilen, gick upp för en liten slänt och precis när vi hade satt ner foten där, då säger Lars här: ja, men en förutsättning, det är att jag får se den också, så att du inte bara bluffar med mig. Ja, okej. Och så går vi 10 steg till, kommer upp på den där slänten, då hör jag ett illvrål. En orm, skriker Lars. Kom Rolle, får du se. Nej, aldrig i livet, jag var redan på väg hem. Ja. Men sen kom han på kvällen med både hamburgare och pommes frites och Coca-Cola och bjöd på. Ja. Så att, Hörrni, ibland är det ju så här att vi lägger ramar för olika saker som vi gör. Min fru, hon gillar att pussla. Är det någon mer som gillar pussel? Ja. Hur gör ni när ni lägger pussel? Vilka bitar börjar ni med? Är det någon som inte börjar med ramen? Alla börjar med ramen. Varför gör man på det sättet? Ja. Är det för att det är de enklaste bitarna eller? Ja. Jag har inte träffat en människa som inte börjar med ramen. Alla börjar med ramen. Ja. Och pussel, det är ju det mest meningslösa man kan hålla på med. Det är totalt bortkastad tid. Ja. Man sitter där, vet du, och vi kör alltid, frugan kör alltid 1000 bitars sån här pussel. Och så börjar hon liksom, ja, ramen kommer på plats och så är det som bara ett stort liksom hål så där som ska fyllas. Och där är det så här att hemma hos oss så har vi lite olika rutiner. Att när klockan är 10 på kvällen, då går gardinen ner för min fru. Rullgardinen alltså. Och så va. Men min rullgardin går ner tidigast klockan 12. Så då har jag ett litet spann där på 2 timmar. Vet ni vad jag gör då? Då lägger jag pussel. Då smyger jag dit och lägger dit de svåra bitarna. De avancerade bitarna. Och så en dag så blir det där pusslet färdigt. Och vet du vad hon gör då? River ihop det och plockar ner det i en kartong. Totalt meningslöst. Om åtminstone klistrade upp det liksom och gjorde en tavla av det eller någonting. Nej. Och så får det liksom ligga ett år. Och så kommer det fram om ett år igen. Och så har man glömt bort liksom var satt den där biten. Och så får man börja om. Alltså totalt. Va? Håll med. Visst är det meningslöst. Nej då. Det är säkert jättebra. Men alla pussel har en ram. Bibeltexten här säger också att det kristna livet har en ram. Har en grund. Han talar här om att i den här ramen, i den här grunden för det kristna livet, så ryms omvändelsen. Rolle kommer och går, jag är 18 år. Jag får höra talas om Jesus genom en kompis som jag har. Och jag säger till den här Jesus, om du finns så får du en månad av mitt liv. Och han behöver inte en månad, han behöver bara en minut. Och på den minuten så totalt förvandlar han mitt liv. Som gör att jag vänder om och byter livsväg. Ifrån att ha gått min egen väg och följt mina egna liksom dåliga ideal och en massa dåliga kompisar som jag hade. Och ibland var jag själv en jättedålig kompis. Till att gå en ny väg. Och på den vägen så sätter jag tro till Gud. Jag tror på Gud och jag börjar tro på hans ord. Och när jag läser hans ord på morgonen eller kvällen eller på dagen eller när jag är så vill jag tänka att ja, men Gud har en hälsning till mig. Även om jag nu på morgonen inte riktigt förstod vad behöver jag det här till just nu. Men som Sten Gunnar, det kommer en dag. Så börjar jag tro på Gud. Och så vill jag visa, jag vill bekänna att ja, men jag har bytt väg. Och då låter jag döpa mig. Jag begraver den gamla rollen. Och få stå upp i en ny skapelse. Få tvättas ren ifrån allt det. Och det är en fantastisk upplevelse att få bli döpt. Få lämna det gamla. Få bli en ny skapelse. Och efter det så lägger de händerna på mig. Handpåläggning. Och förmedlar Guds kraft till mig. Som gör att jag får ett redskap. Jag får den heliga ande som gör att jag kan vara ett vittne för honom i Jerusalem, i Samarien, Judeen och ut till jordens yttersta gräns. Får en verktygslåda att kunna använda i tjänst för Gud. Och så medan jag tjänar Gud så har jag mitt hjärta och mitt hopp inför att en dag kommer han tillbaka och jag ska få vara tillsammans med honom. Ja. Det är liksom ramen. Men han uppmuntrar oss här till att fylla den här ramen. Att inte bara resten av livet hålla på med kantbitarna. Utan fylla nu den här tavlan med innehåll. Och den uppmuntran till dig och mig. Därför att Gud vill fortsätta måla bilden för dig och mig. Vad evangeliet handlar om djupare, ännu mer. Och där har du och jag att ge han tillåtelse till det genom att säga ja. Gud, jag ger dig tillåtelse till mitt liv. Att fortsätta leda mitt liv. Fortsätta måla bilden utav dig så att jag får en ännu starkare, ännu tydligare bild av vem du är och vad jag äger i den kristna tron. Och jag älskar och umgås med människor som säger ja. Det är inte på det sättet att de människorna alltid har alla bitar på plats. Eller liksom alltid vet hur kommer stegen att vara. Eller hur. Utan man går i tro. När Petrus får frågan av Jesus. Vill du komma ut till mig här på vattnet, Petrus? Ja, det vill jag. Jag vet inte om han liksom har suttit ner och gjort någon kalkyl. Får se, jag väger 75 kilo. Hur mycket är spännvikten här på vattnet? Nej. Utan han har en inställning i sitt hjärta. När Jesus vill någonting med mitt liv, då säger jag mitt ja. Därför att bibeltexterna är väldigt tydliga med att han prövar oss inte över vår förmåga. Så när han har ett ärende till dig och mig, då vet han vem du är. Han vet dina svagheter och brister och han vet dina styrkor. Han känner dig bättre än vad du själv gör. Och han skulle aldrig ge dig och mig ett nästa steg, ett uppdrag, om han visste att det är omöjligt för dig. Därför att han samverkar med din och min vilja till det bästa. Kan få ett amen på det, eller vad tror ni? Ja. Eller tror ni att han är en plågogud som säger, nu ska jag plåga Rolle in till döds. Och jag ska bara genom uppgifter som är helt omöjliga. Nej. Utan jag tror på en som är kärleksfull och som vill ditt och mitt bästa och som bara vill att du och jag ska växa och utvecklas. När jag var nyfrälst, jag döptes i september, 18 år, hade blivit frälst i ett tältmöte i augusti. Det går ett tag, jag minns inte exakt hur lång tid det är, så kommer en kvinna och frågar sig, Rolle, skulle du vilja vittna i ett stugmöte? Jaha, alltså berätta om någonting ifrån ditt liv. Och det var så att Pingstförsamlingen i Kristinehamn, där jag är ifrån, de hade ett sommarhem eller en lägergård liksom i skärgården. Och där hade man på söndagkvällar stugmöten, enkla möten med fika, sång och vittnesbörd och så här. Ja. Skulle du vilja säga något där, vittna där? Ja, jag lovade, det låg en bit bort och så där. Och så, ja. Och så kom ju dagen, vet du, det närmade sig och jag blev mer och mer nervös och kom ännu närmare och blev ännu mer nervös. Och jag tänkte, jag måste ju förbereda någonting för det där, så jag tog fram penna och papper och skrev ju ner lite på ett papper så här, några tankar och, eller det var nog inte så lite, det var nog exakt ordagrant det jag tänkte säga. Och liksom fick ner det så där. Och så kommer den där söndagskvällen, jag kommer till det där sommarhemmet där eller lägergården och så får jag ju se till min stora förskräckelse. Det finns ingen talarstol där. Det finns ingenting att hålla sig. Det fanns bara ett mikrofonställ. Ett sånt där smalt. Och min mamma, hon brukar säga så här, Rolle, du är så smal så du kan leka kurra gömma bakom ett järnspett. Och jag var jättesmal på den tiden. Ja. Men jag kunde inte gömma mig bakom det där. Och då förstår jag, jag var så nervös och benen var som två kokta spaghetti på mig. Så jag fick ta en stol och sätta mig ner. Så jag satt så här. Och så skulle jag försöka läsa vad som stod på den här lappen jag hade för. Jag såg ingenting, det bara svartna, för ögonen. Och jag vet inte vad jag sa. Och jag vet inte hur länge jag höll på, om det var 10 sekunder eller om det var 10 minuter. Det var totalt. Och efter ett tag bara hör jag en röst som säger så här, nej men nu tror jag vi ska ta och be till Gud för Rolle. Mm. Och jag vet inte om det var för att det var fiasko eller jag vet ingenting. Men de la sina händer på mig i alla fall och bad en bön för mig. Och efter det så har jag kunnat tänka så där, aldrig mer. Vilket totalt fiasko. Men vet du, det var första steget för mig. Första steget för mig. Att fortsätta sen under 40 år som det är nu. Att vittna om honom. Att tala om honom. Mm. Jag sa mitt ja där. Mm. När han hade ett ärende. Och det var lite grejer kring kokta spaghetti. Och förblindelse och alla och nervositet och alla grejer. Men han som kallade mig visste att jag kommer att klara det. Han prövade mig inte över min förmåga. Och andra gången sen gick det enklare. Så att säga sitt ja. När vi läser saltartexterna. Eller i gamla förbundet när man sjöng saltartexterna. Vi läser ju dem. Vi har inte melodierna. Så innehåller ju de en fantastisk massa bra, positiva, uppbyggliga löften och sova. Mm. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och så vidare. Du är skapad övermåttan underbart. Jag omsluter dig på alla sidor. Smaka och se att Herren är god och så vidare och så vidare. Och när man läste eller sjöng de verserna, de raderna, så svarade församlingen med uttryck. Antingen så sa man sitt sela, eller sitt amen, eller sitt halleluja. Och läser du psalm 150 så ser du hela psalmen är fylld utav halleluja. Så när predikanten, mötesledaren eller vad det var läste någonting ur saltaren, så svarade församlingen med halleluja. Man liksom tog tag i det. Det fick fäste i mitt liv. Jag bejakade det som ett löfte in i mitt eget liv. Vi hade ju i Skellefteå en underbar gammal pastor som heter Georg Lundqvist. Han har betytt så mycket för mig och varit sån stöttning. Han är hemma hos Jesus nu. Men när han talade och tyckte sig säga någonting bra, då kunde han säga, men kära vänner, nu kan ni väl klämma ur er ett litet halleluja till det. Jag gillade det där. Därför att vi har ofta tystnat i responsen. Vi har tystnat med vårt halleluja. Eller med vårt amen. Eller med vårt sela. Sela, det har vi nog aldrig använt egentligen. Men det är mest för att vi aldrig har fattat vad det betyder. Ja. Mm. Men halleluja, lovad vare Herren. Och vad rymmer det? Ja, men lyssna på ordet. Halleluja. Jag säger mitt ja till det, va? Gud, låt det ske med mitt liv. Det är ju samma när vi ber en bön, så säger vi amen. Vad betyder det? Låt så ske. Det andra ordet som han tar upp här, det är att ja, men så vill vi göra. Eller i gamla översättningen så stod det, detta vill vi göra. Vad då detta? Vad är detta för någonting? Är det någon som har hört en predikan över ordet detta? Idag ska jag har fått ett sånt ord levande för mig idag. Och det är ordet detta. Har du hört en sån predikan någon gång? Ja? Men detta, som jag förstår det, det är inte att det var ett steg hur som helst. Utan på något sätt så visste man lite grann, vad är nästa steg för oss? Nu har vi lagt ramen till det här pusslet. Vi har de första grunderna här. Men Gud kallar oss nu att ta nya steg. Att växa vidare. Att komma vidare. Att upptäcka nya saker. Göra nya erfarenheter. Större ting ska ni få se än vad jag själv gjorde, säger Jesus. Ja, men har vi nått det? Inte jag. Och då känner jag, ja, men Gud led mig på ytterligare steg. Och du vet, jag är så banal så jag tror så här, att vi ofta, vi ber så här, Gud, ge mig kraft. Ge mig både det här och det här och det här. Och så sitter vi och väntar på att allt detta ska komma. Men jag tänker att det är mer så här, Gud, nu tar jag steg tillsammans med dig. Nu går jag i tron och när jag går, då kommer det som jag behöver. Jag kanske är ute och cyklar där, men jag tror utifrån egen erfarenhet att så har det varit så många gånger. Jag säger mitt ja till det som Gud vill är nästa steg och då ger han det jag behöver. Därför att det finns också många som har bett, Gud, ge mig det här och det här och det här. Och Gud har gett, men det har ändå inte förändrat de människorna. De har ännu inte kommit på fötter. Så detta vill vi göra. Vad är det för mig? Jo, men det handlar lite grann om att ha en bild. Att ha en vision. Att se nästa steg. Och när det gäller brukskyrkan i Ursviken, ni som sitter i någon form av ledarskap, vad är nästa steg för er? Eller ska församlingen fortsätta hålla på med de första grunderna? Det ska vi självklart göra, därför att det är hela tiden nya människor på väg in. Och där ska vi lägga ramen och grunderna för dem. Men församlingen som helhet, vi kan inte bara sitta, kära vänner, hur underbart den är, och ha vittnesbördsmöten. Visst är det underbart att ha vittnesbördsmöten. Ja. Men du vet, har jag varit frälst i 50 år så behöver jag egentligen inte höra någon vittna om att Jesus kan frälsa. Jag vet det. Va? Ja. Så jag behöver inga mer sådana vittnesbörd. Det säger ju Jesus själv. Han behövde inga vittnesbörd om vem han var. Han visste vem han var. Ja. Utan han säger, gå och visa upp er för prästerna istället. För mig behöver ni inte, utan jag vet vem jag är och vad jag förmår. Ja. Så jag pratar inget ont om vittnesbördsmöten, absolut inte. Men ibland så behöver vi komma lite längre. Va? Ja. Inte bara fortsätta med ramen, utan Gud kallar oss. Så vad är visionen för brukskyrkan? Ja, jag sneglade lite grann här ute innan jag gick in. Och hittade er en lapp, och den har jag gömt någonstans i Bibeln bra här nu. Ja. Men den finns ju här. Här är den. Vi vill vara en varm, växande, helande gemenskap med Jesus i centrum. Fokusområden. Jättebra. Mm. Och där kanske man behöver fundera lite grann då på hur förtydligar vi den här visionen? Hur klär vi den i ord så att det blir att vi vet vilka steg vi ska ta? Och ni står ju inför spännande saker här i församlingen. Jag följer det med jättestor spänning, verkligen. Du som enskild, vad är ditt nästa steg? Vad vill Gud med ditt liv? Ställ den frågan just nu när du sitter. Gud, vad är nästa steg med mitt liv? Hur vill du leda mig? Hur kan jag få med tillsammans med dig och lägga in en pusselbit till i pusslet, i ramen? Det tredje ordet, det är vill. Det finns en bibeltext som jag tog ett tag verkligen innan den landade i mitt hjärta. Och det är den här lame mannen som har legat i 38 år vid Betesda-dammen. Och så kommer Jesus där. Det är någon som har varit vid Betesda-dammen. Jag har varit där flera gånger, några var där. Och sist nu så hade man ju möjlighet att gå genom Hiskias tunnel. I Gamla testamentet så grävde man ut en tunnel för att försörja Jerusalem med vatten. Och det var kung Hiskia som under hans tid som lät gräva den där tunneln. Den är över 400 meter lång och den är öppen idag för turister att gå. Så sist jag var där så gick vi den här tunneln. Och det är fullständigt kolmörkt. Du ser inte handen framför dig. Ingenting. Och du har vatten, iskallt vatten upp till knäna. Så den är i funktion än idag. Fast idag har man ju självklart modernare system. Så va. Och när man kommer igenom den där tunneln då, kommer ut där, då kommer man till Betesda-dammen. Och då vet du som känner bibeltexten och bibelberättelsen och historien omkring bakom det här. Att man hade synen där att när vattnet i Betesda började liksom virvla upp. Så kunde man hoppa i där och så kunde man bli helad. Och det var den lame mannens starka förtröstan i 38 år. I alla fall hade han varit lam i 38 år. Och jag tycker synd om honom. För det blir ju lite grann utav en tävling. För han var ju inte ensam vid Betesda-dammen. Utan där var ju massor utav människor med olika handikapp. Som tävlade om att få komma ner först. Och det är klart, är man förlamad så är ju oddsen att vinna en sån tävling inte de största. Eller hur? Nej. Så där låg han. Och så kommer Jesus den här dagen och möter den här mannen. Och jag måste säga, jag tycker att Jesu fråga till honom är lite så där: vill du bli frisk? Har du funderat över den frågan någon gång? Ja, men varför i hela världen hade han tagit sig dit i 38 år om han inte skulle vilja bli frisk? Han hade väl kunnat sitta hemma och titta på Farmen eller på någonting annat som gick på tv. Nej. Han hade ju kunnat pyssla med precis vad som helst. Men han har på något sätt kämpat liksom i alla de här åren. Och så får han, vill du bli frisk? Jag förstår ju att Jesus inte bara är spydig mot honom. Utan jag förstår ju att Jesus ändå har någonting underliggande i detta. Va? Därför att ibland är det med oss människor så här. Att vi vill visa en omgivning. Men vad vill vi egentligen här inne? Jag hörde talas om den 70-årige mannen som kom till läkaren. Och skulle genomgå en skönhetsoperation. Och han är lite nervös inför den där operationen så han frågar läkaren, kommer det att gå bra det här? Ja, säger läkaren, det är en ganska enkel operation så det här kommer att gå jättebra. Ja, säger den 70-årige mannen, vad tror du om resultatet då? Ja, det här kommer att bli toppen, förstår du. Du kommer att bli 10 år yngre efter den här operationen. Oj, säger mannen och lyser upp, det är ju fantastiskt, 10 år yngre. Lovar du det? Ja, säger doktorn. Ja, så lägger mannen huvud på sten. Men du, hur går det då med min folkpension? Så du vet, det finns ibland en del sådana där saker i oss som berättigar Jesus fråga, vill du bli frisk? Därför att ibland i våra olika saker, det kan vara vår bitterhet, det kan vara våra besvikelser, det kan vara våra olika ställningstagande, så hämtar vi näring. Vi har vår identitet ibland i det där. Och om jag plockar bort det, vad händer då med min popularitet? Är det någon som överhuvudtaget kommer att visa omsorg och fråga hur mår du, hur har du det, hur är det? Så när Jesus ställer den där frågan så förstår vi att det är underbyggt utifrån att Jesus känner honom till fullo. Halleluja. Och därför är det så underbart att veta, är det någon som känner dig och mig och våra församlingar till fullo, så är det han vars ögon överfar hela jorden för att se om någons hjärta vill hänge sig åt honom. Vill du? Egentligen så hade det ju varit så enkelt för Gud att inte skapa oss med den fria viljan. Någon sa, ja men är inte det ett av Guds stora misstag? Att han skapade oss med en fri vilja. Nej, var det någon som sa, Jesus gjorde bara ett enda misstag. Och det var när han botade en svärmor. Men det var inte sant, för det var ju underbart. Utan, var inte det ett misstag? Hade det inte varit enklare för Gud att bara styra oss liksom så? Men Gud är 100% kärlek. Genomsyrad utav kärlek, och i kärleken så finns olika ingredienser, och en utav de ingredienserna är att du och jag får välja av fri vilja. Vi har ju 3 döttrar som, ja, de ska ju gifta sig eller har gift sig och sådär, och ibland kan man ju tänka, visst vore det väl helt underbart enkelt om jag fick utse deras män, va? Så bra äktenskap de skulle få. De skulle få en gudfruktig man. De skulle få en man som går i kyrkan varenda söndag och ger sig 10:e. De skulle få en man som uppmuntrar svärfar och svärmor. Och de skulle få, förstår du, det skulle ju bli så bra. Va? Eller kanske det enda är fantastiskt att få välja själv. Jag vill, därför att mitt hjärta har berörts av din kärlek. Vill du? Ja, detta vill vi. Och det här med att ge sin vilja till Gud till sist, det är ju någonting utav det största som vi kan göra. Jesus säger det när han lär oss be, ske icke min vilja utan din vilja. Att komma dit så att jag är beredd att ta en utav de största gåvorna som jag har fått utav Gud och säga: Gud, jag låter den gåvan påverkas av dig och din vilja. Du som ser min dag, men du som också ser min morgondag och vill mitt bästa. Ja. Du vet, det är en fantastisk omsorg ifrån Guds sida att vilja ta hand om min vilja. Och till sist, detta vill vi. Den kristna gemenskapen bygger på vi. Och har du tänkt att på ett sätt så är församlingen en avspegling utav Gud själv. Därför att Gud är ett enda stort vi. Fader, son, helig ande. Han är tre i enighet. Ja. Så han är van att umgås i ett stort vi. När jag kom till kyrkan som ny så kom ju jag som Rolle. Jag kom som ett jag. Med mina liksom styrkor och svagheter, mest svagheter, och så är det fortfarande. Men jag kom ändå till en gemenskap med en massa andra jag. Men när jag kom in där och sa ja till Jesus och lät döpa mig till Kristi kropp och kom med i gemenskapen, så tog jag mitt ja och förenades tillsammans med en massa andra ja. Och vi blev ett. Precis som i ett äktenskap. Så i vårt äktenskap nu, så helt plötsligt så kan jag odla. Aldrig pyssla med odling. Så helt plötsligt så kan jag en massa andra saker därför att Britt-Marie kan det. Och jag är förenad med mitt jag i hennes jag. Så vi är ett. Jag kan ju inte sjunga. Jag kan ingenting om teknik. Det är en massa områden jag inte kan. Få se. Ni har ingen gitarr här. Jag kan inte ett enda ackord på gitarr. På pianot här, och det ser ni ju, det är ju mitt piano. Ja. Och det är min fabrik som gör de här, Roland. Mm. Så kan jag liksom... Alltså jag kan några toner på Blinka lilla stjärna. Ja. Men bara med högerhanden. Jag kan ingenting med vänster. Mm. Och gitarren, jag vet inte ens vad sträng... Jag vet att någon sträng heter A. Men jag vet inte om det är den första eller sista eller mitt i. Jag kan inte ett ackord. Jag är totalt omusikalisk. Om du stämmer sig så hör jag inte varför håller de på med det där. Sätt igång och spela bara. Ja. Ja. Och jag kan ingen... Men någonting kan jag ju kanske lite grann säga. Men när jag liksom... Om jag skulle leva som ensam kristen så fick jag liksom hålla på och gosa med det som jag kan. Och det skulle bli en så otroligt begränsad kristen tillvaro. Men när jag tog mitt ja, Jesus tog mitt ja och förenade mitt ja med en massa andra ja här, så fick jag en sån rikedom. Så nu kan jag med mitt ja förenat med er sjunga. Jag kan teknik, kan mission. Även om jag inte pysslar. Men förstår ni? Ja. Och därför är det så fantastiskt att få vara en kristen och tillhöra en Guds församling. Att bli vi med flera. Jag blir en blombukett istället för en enskild blomma. Mm. Så vänner, det här var min hälsning till oss idag. Gud har en ram. Men han vill också fylla den här ramen. Och för att det ska fyllas så behöver du och jag ha en positiv inställning till honom som vill det bästa för oss. Och när han knackar på vår dörr så har du och jag att säga: ja, Jesus, ske din vilja med mitt liv. Jag vill växa vidare. Jag vill komma längre. Jag vill göra nya upplevelser tillsammans med dig. Detta att på något sätt som också församling få en liten tydlighet. Vart är vi på väg? Vad vill vi som församling eller som enskild? Och att få till det lägga sin vilja. Jag inte bara säger mitt ja, utan jag visar det också med min vilja att gå tillsammans. Amen. Tack Jesus för den här stunden. Tackar dig Jesus för att du sa ditt ja till det försoningsuppdrag som vi alldeles strax ska fira här nu i nattvarden. Tack att du visste. Herre, det var människor runt omkring som sa, inte ska du dö Jesus, inte behöver du göra detta. Men du visste vad ditt uppdrag var Jesus. Och tack att du lät det ske. Tack Jesus att när du hängde på korset så sa du, nu är det fullbordat. Tack att pusslet var lagt då Jesus. Jag prisar dig för det. Halleluja. Tack att det var den sista biten i det pusslet, i försoningsverket för oss Jesus. Tack Jesus för att du har kallat oss att följa dig Jesus. Och tack att du har en mission, ett uppdrag för våra liv, för våra församlingar, för brukskyrkan här i Ursviken Jesus. Och tack att vi får ställa oss positiva till dig Jesus. Vi får säga vårt ja till dig Herre. Tacka dig Jesus att vi får göra likt profeten. Här är jag, sänd mig. Tacka dig för det Jesus. Signa mina vänner här. Låt oss ha ett öra som är vänt till dig och som kan höra vad du har för oss som nästa spännande steg. För oss som individer men för oss också här i Ursviken som församling. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.